Trevligt att se er och också på min sida. Väl roligt att se dig, fast inte se dig hemma på skärmen. Så känns det på något sätt lite fortfarande härligt att få predika i församlingen. Man är lite smått barnsligt ivrig fortfarande, fast jag redan predikar en par gånger här och en del kanske tycker att jag predikar lite väl energiskt, men det är ju bara så som man är. Och jag skulle då vilja dryfta några ord från en text från andra Korinthierbrevet 5. Och vi läser några verser i Jesu namn. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. En ganska så teologisk komprimerad grej det här. Och jag skulle nästan vilja påstå så här, att förstår du bara den här 5 verserna så du fattar ganska långt hela evangelium, hela kristna livet. Och jag skulle idag vilja tala om det. Jag hoppas och ber till Gud att min röst ska hålla. Men jag redan talar med 2 i publiken att de tar över sen om jag hamnar i puberteten i misstag här när rösten far. Jag kämpar lite med hälsan sista veckan, men Gud är god fortfarande. Men jag skulle lite idag vilja tala om det kristna livet som en gåva från Gud. Och jag tänkte på den här predikan, så tänkte jag på en av de mer berörande historierna som jag stött på. Berättelsen om en pappa och hans pojke. Pappan började tävla i någonting som heter Iron Man. Har någon av er hållit på med det här inne? Nej, men ni kan göra det i sommaren är ung. Iron Man är en ganska påfrestande tävlingsform. Där du först så ska du simma 3,4 kilometer. Sen direkt på det så ska du cykla 180 kilometer. Och sen på det då som en så här skön avslutning så ska du springa ett maratonlopp på 42 kilometer. Man kan säga att det är bara de mest vältränade och hugade idrottsmännen och kvinnorna som tar sig an denna tävlingsform. Det som var speciellt med den här pappan, det var att han hade en pojke som var svårt handikappad. Och när pojken var liten så sa myndigheterna till honom, till pappan alltså, att sätt sonen på ett hem så får han ett lugnare liv. Pappan vägrade och sa det, då går jag miste om så mycket. Så han vägrade göra det. Och en dag kommer pojken till pappan och säger, hör du, hur ska det vara om vi börjar tävla Iron Man tillsammans? Och det gjorde de. Och som vi ser på bilderna så ser vi pappan som först simmar med pojken bakom sig. En sån liten flott liknande grej. Sen cyklar han med sin pojke framför sig. Och sen drar han ett maratonlopp med pojken i en rullstol. Väldigt gripande. Ni ska se historien om familjen Hoyt. Finns mycket på YouTube om det. Han dog faktiskt för ett par månader sedan, den här pappan. Men om jag minns rätt så tävlar han, jag minns inte hur många tiotals Ironman-tävlingar pappan var med om. En sann förebild för alla föräldrar. Hade en chans att få ett så kallat lättare liv, men valde att få ett berikande liv. Men det mest gripande är, varenda gång de kom i mål så fick de båda 2 medaljer och pokaler. Sonen fick samma pris som pappan. Sonen gjorde ju egentligen inte så mycket annat än att vara med. Och jag tänker på alla teologiska spörsmål, alltså frågor som jag får från pastor. Så är kanske den absolut vanligaste frågan jag får är hur vet jag att jag är kristen eller frälst? Jag har till och med hört historier om det finns pastorer och präster, vi är ju människor vi också, där man har på sin dödsbädd ångest, för man vet inte, är jag räddad på riktigt? Därför tror jag att det kan vara på sin plats ibland med en påminnelse om vad Bibeln lär. Och det första problemet när man får de här frågorna är att folk läser för lite Bibeln. Jag menar, det som jag säger idag är ingenting som jag hittar på, utan jag citerar ju det som redan står här. Så det kan vara en bra idé ibland att öppna den här boken och läsa en par verser nu som då. Men jag tror ändå, Paulus är lite så frustrerad ibland, att han skulle ge fast föda när han undervisar, men de klarar inte av det, de måste få barnmjölk. Och det är inte något fel att dricka mjölk, men det är ju någon gång bra att gå över från mjölk till biff. Bara en personlig reflektion. Det var en parentes. Men jag skulle idag ändå tala om vad Bibeln lär ut om den så kallade doktrinen om läran om frälsning, den så kallade soteriologin. Läran om frälsning, räddningspaketet från himmelen. Och jag vill ha fem enkla punkter och jag har en röd tråd kring alla de här fem punkterna. Alla dessa fem saker kommer från Gud till oss. För det första, kallelsen. Du är kallad av Gud. Man brukar säga att det som skiljer kristna från andra religioner, eller kristendomen från andra religioner, att i andra religioner så ska du finna och söka och leta. Men i vår kristna tro så har vi en Gud som söker först efter oss. Jag har hört många berättelser av människor, inklusive min egen version, där de berättar om att tiden innan de blev kristna som upplevde de sig var sökta av Gud. En del berättar att de började vara med om övernaturliga erfarenheter och andra oförklarliga händelser. Det var som om Gud själv sökte efter dem. Flera av våra vänner från Mellanöstern har berättat hur Jesus själv uppenbarade sig för flera av dem innan de själva blev kristna. Jesus sa så här, att han har kommit för att söka upp det som var förlorat. Och tror jag att ska vi få en sund teologi, ska du ha ett liv som är någorlunda balanserat som kristen, så måste det börja redan här. Gud sökte dig långt innan du började söka honom. För börjar du arbeta med ditt kristna liv som att du börjar söka honom, så börjar du på fel avsats. För då börjar det först handla om vad du gör. Jesus sa att jag kom för att söka upp det som var förlorat. Gud är på jakt efter människorna långt tidigare än vad människorna upptäcker honom. Det är inte som att du försöker med lykta och ljus finna Gud. Det är Gud som är på jakt efter dig. Och som jag nämnde redan, Jesus sa själv, han kom för att söka upp det som var förlorat. Det börjar hos Gud. Kallelsen från himmelen som sträcker sig över och ut till alla människor. Den börjar hos honom, den börjar inte hos dig. Så för det första kallelsen och för det andra på nyttfödelsen. Du blir på nytt född när du kommer till Gud och du tar emot honom som Herre. Så blir du på nytt född av Gud. Det kom en laglärd, en ganska modig sådan, men lite nervös var han tydligen, för han kommer mitt i natten till Jesus. I kapitel 3 Johannes. Och han för ett ganska intressant och dynamit diskussion med Jesus. Och genom denna diskussion får vi några av de tydligaste fundamenten för den kristna tron. Här visar Jesus både Guds kärlek för världen, hans räddningsplan för den samma världen och hur han tänkte genomföra den. Och huvudpoängen så finner vi att Jesus säger och slår fast att man behöver bli född på nytt. Nu vet inte jag hur många av er som har fött er själva här inne. En ganska grotesk syn att tänka på saken. Det gör man ju inte, förstås. Nikodemus hade nog funderingar att ska man krypa in i mammas mage igen, och Jesus satt någon på plats och säger att inte ska du göra på det sättet, utan du behöver bli född genom den helige ande. Det som är fött av kött är kött, och det som är fött av ande är ande. Så jag tror att den här på nytt födelsen behöver äga rum med en extern kraft, det vill säga med hjälp av anden. Jesus är ganska radikal när han tar om på nytt födelsen. Så säger han att det går inte ens att se Guds rike om man inte är född på nytt. Hur blir man då det, kan man ju fundera ibland. Paulus ger en ledtråd i början av Romarbrevet då han talar om mänsklighetens avfall. Och det, här, det kulminerar i att man börjar sluta tillbe skaparen och tillbe det skapade. Människan är en rebell, och på något paradoxalt sätt så vill människan alltid vara fri. Jag menar, hur många sånger handlar inte om att vi ska vara fri? I den mer hårdhänta sången som ibland händer sig att jag själv lyssnar på, så tycker jag var och varannan sång handlar om att man ska vara fri. Och då frågar man sig, vad är det man ska vara fri från? Och det märkvärdiga är att människan tycks ju inte bli fri, oavsett hur hon anstränger sig och hur hon gör. För ju mera hon försöker bli fri, jag menar vi ska vara fritt överallt. All sexualitet ska vara fri, snart ska det vara fria droger och allting ska bara vara fritt. Vad som jag tycker händer är att människan blir mindre och mindre fri hela tiden och mer låst. Psykiska ohälsan bara skjuter i höjden. Människor mår dåligt och kämpar med det ena och det andra. Människan tycks inte bli mer fri. Människan tycks bli mer och mer låst och fastbojad. Och jag tror att det beror på att människan behöver Gud. För det är bara i Gud som vi finner den ultimata friheten. När vi blir födda på nytt genom den helige ande så faller samtidigt våra bojor av oss. En seg vän, ursäkta om vännen hör på den här predikan. Förlåt, det kan jag inte säga då. Men alltså en vän som har försökt förklara att måste bli kristen nu i 3 års tid. Så frågar mig bara här i veckan att vad hände med dig då när du tog emot Jesus? Och för mig så var det lite som så att när jag tog emot Jesus så föll de här bojorna av. Depressionen för min del i alla fall, den bara försvann. Och jag upplevde en frihet i Gud. Jag upplevde att fångenskapen tog slut och jag fick ett nytt liv från Gud. Och jag tror det nya livet kommer från Gud. Samma stund som Jesus blir vår Herre. Så vi talar om kallelsen som kommer från Gud. Vi talar också om att på nytt födelsen det är ett verk av Gud. Och sen kommer punkt 3. Vi talar om rättfärdigheten. Ett svårt ord, men ett viktigt ord. Och kanske det här många av de kristna kämpar allra mest. Med att förstå och ännu mera att uppleva. Rättfärdigheten betyder att vi är frikända av Gud. När vi kämpar med om vi funderar om vi är kristna eller lite mindre kristna. Så ofta så landar det någonstans här. Att vi någonstans i oss nervösa, att när vi dör så kommer Gud nu att hitta något skrymsle av synd som han bara drar upp och så flyger allt och vi ner till Gehenna. Den ångestframkallande upplevelse att leva i en sån känslomässigt tillstånd där man tror att en dag så kommer inte Gud att frikänna mig. Han kommer att säga att du är underkänd, du är misslyckad, du kan inte vara här med mig. helt egentligen mänskligt att tänka så. För vi lever i en värld där vi får betyg och jag menar, jobbar du bra får du förhoppningsvis hög lön. Jobbar du dåligt så har du inga jobb längre. Gör du bra i skolan får du höga betyg. Gör du som jag gjorde i skolan så har du har stolar då som betyg. Upp och ner. Alltså, du blir värderad av allt du gör hela tiden. Ställer du rummet så är föräldrarna glad. Stökar du så är de mindre glad. Jag menar, du blir bedömd hela tiden. Och det tankesättet flyttar så väldigt snabbt in i vårt andliga liv. Så vi börjar tro att så fort vi gör en synd, så fort vi gör ett fel, så kommer Guds misslyckande stämpel på dig. Och du ska nu inte tro att du är någonting, för en dag ska du stå inför Gud och du ska själv betala för allt dumt som du har ställt till med. Det är så vi många gånger resonerar, det är så många gånger vi tror att livet är. Det kristna livet alltså. Men rättfärdighet säger att vi är frikända av Gud. Och om inte orkar lyssna mer än 5 minuter, så ta de här 5 minuterna nu. Romarbrevet 5 börjar med orden. Att vi har blivit förklarade rättfärdiga av tro. Och slutet på kapitel 4 i samma brev säger att vår rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på Jesus Kristus. Frågan är då, vem är det som förklarar oss rättfärdiga? Är det människor? Är det en kyrka? Nej, förstås inte, så är det ju Gud. Du blir förklarad rättfärdig av Gud själv. Rättfärdigheten är ett juridiskt beslut snarare än känslomässig erfarenhet. Rättfärdigheten kommer av tron på Gud och tron själv en gåva från Gud. Ordet som Paulus använder här för att förklara hur friköpta vi är, han säger det i kapitel 3 i Rombrevet. Det är lytron, grekiska ordet lytron. Det återspeglar det Jesus själv undervisar om i Matteus 20. Han talar om att människosonen har kommit för att ge sitt liv till lösen för många. Ordet lytron betyder egentligen vad en person fick betala för att köpa en slav fullständigt fri från slaveriet. Jag säger det igen. Ordet som både Jesus och Paulus använder för att beskriva hur rättfärdig du är. Det är samma ord som användes när du hade en slav. Men så kommer någon person och säger att jag skulle önska att den där personen inte längre är slav. Och så slår de fast en summa, var det 30 silvermynt eller någonting liknande åt det hållet. Och så betalar man den summan. Och från den stunden, den summan var fullständigt betald, så var människan inte längre slav utan fri. Och det är det som Paulus och Jesus försöker förklara här. Att när Gud själv förklarar dig rättfärdig, då har han plockat dig från att vara från syndens slaveri. Så har han själv plockat ut dig och placerat in dig på den goda sidan. Där du inte längre är dömd utan frikänd. Romarbrevet 8 säger, vem är det som dömer? Gud är den som frikänner. Vi förklaras rättfärdiga på vilket sätt? Jo, genom tron på Gud. Genom tron på Jesus. Vi förklaras rättfärdiga som en gåva, inte som en prestation. Och gåvogivaren är Gud själv. Bibeln beskriver oftast relationen mellan Gud och människan som ett bröllop. Det är ett förbund som stiftas i himmelen och ett förbund som Gud själv instiftar. Och det är mycket till att det förbundet ska brytas. Vem är det som dömer? Gud är den som frikänner. Och jag har nog en bön många gånger i mitt hjärta för församlingen och för Vasa och Finland. Men låt oss kunna dö i frid. inte behöver kämpa med den ångest som tror att har jag nu varit tillräckligt bra? Har jag nu gjort vad Gud ville att jag skulle göra? Ja, men har du någon synd i ditt liv då? Ja, men bekänn den då, så behöver du inte kämpa med den ångesten i alla fall. Men framförallt genom tron på Gud så förklaras du rättfärdig. Du är rättfärdig inför Gud. Minns Patrik Hellström hade en predikan för 100 år sedan. Den sa att rättfärdighet, du är rätt och du är färdig och het inför Gud. Och lite någonstans dit och tycker det handlar om också. Vi är frikända av Gud. Filip Jensi summerar det här och avslutar punkten på det sättet. Han säger att det finns ingenting en människa kan göra för att Gud ska älska henne mera. Det finns inget en människa kan göra för att Gud ska älska henne mindre. Punkt 4. Barnaskapet. Om vi nu blir kallade av Gud, om vi nu blir på nytt födda av Gud, om vi blir förklarade rättfärdiga av Gud, så kan vi också känna att vi är barn till Gud. Söner och döttrar till Gud. Det sägs med all rätt att man inte kan välja sina föräldrar. Du har dem du har. Det sägs också att man alltid ser sina egna styrkor och svagheter i ens barn. Vilket något jag själv kan intyga. På gott och ont. Mest gott förstås. Men ibland funderar man att hur har liv blivit sådär. Så ser man sig själv i spegeln här idag. Men det var jag. Det var jag som gjorde det där igen. Samtidigt. Nu kommer en ganska viktig poäng tycker jag än en gång. Att om du blir född på nytt så blir du adopterad av Gud själv. På engelska kallar man adoption. Det finns inte egentligen något bra ord på det där. Men du blir innesluten i Guds familj. Paulus intygar i Galaterbrevet 3:26 att vi är Guds barn genom vår tro på Gud. Förstå. Och lyssna på det här igen då. Vi blir Guds barn inte med att du gör saker och ting rätt hela tiden, utan du är Guds barn och att du tror på Gud. Det är ingenting vi presterar fram, utan det är något vi har infinner oss i genom att vi har gett våra liv till Gud. Och jag tycker om den här storyn, fast jag drar den 100 gånger förr, så det finns alltid en plats för 101. Jag har lärt mig av Severin. När jag jobbade på Gröna Lund, gjorde en stor karriär där under 4 månader, så hade han om någon konstig karusell där en gång. Och de gick så långsamt och funderade, kommer de ens fram ett varv innan dagen är slut. Men där var de där nyckelpigorna få omkring och hade sig en långsam takt. Och en gång så kom en stor hög med barn springande mot mig. Och de skulle prompt i den där nyckelpigsmaskinen allihopa. De sa att vi får få gratis i nyckelpigan för att pappa har ett kort. Och jag nu jobbade några månader så jag visste det fanns guld och platinum och brons och silver och några vanliga kort. Men jag hade inte hört om något kort så att barnen fick hoppa in så där bara i mina fina nyckelpigor. Så vi försökte sasa bort dem där. Nu vet man gör det ibland när man blir så ivrig. Man skulle försöka visa att man kan göra bra för sig. Kanske bli uppgraderad till vem vet den där. Vad heter den där? Säg trampolinen eller något som far hårt. Heter nu trampolinen. Någonting fint som är bättre än nyckelpigor och hårdare än dem i alla fall. Men de intygade att de får nog bra far i de där nyckelpigorna. De. För pappa har ett kort och vi ska bara bort med er. Nej, nej. Och sen ser jag lite längre bort så kommer en man med bastanta steg fram till mig. Jag ska inte göra smygreklam här, utan mer diskret. Och så står det på det där kortet. Gröna Lund ägare. Och du vet, man ser ett sånt kort framför sig så man tar ju fram röda mattan och kastar in barnen i nyckelpigan och säger ingen annan får komma dit resten av dagen. Tar ni nu hand om dem helt? Och det är någonting, tänker jag, med den där bilden som lärde mig vad det är att vara kristen med Gud som far. Ibland så tror jag att vi glömmer bort barnaskapets ande. Det som inom oss, jag hoppar omkring mycket Romarbrevet idag, men Romarbrevet säger också att vi har fått barnaskapets ande som i oss ropar Abba, Fader. Och det är någonting fascinerande, härligt, enkelt att ha Gud som pappa. Och kanske någonting vi behöver påminna oss om ibland. Vem är din far? Vem är din far? Tänk på det lite nu som då. Att din far är himmelens Gud. Och han, och jag tror det behöver vi bara påminna oss om hela tiden. Och Gud i himmelen, han vill göra allt han kan för att stötta dig. Du och jag, vi har vårt medborgarskap i himlen. Paulus menar att vi är kristna, vi är fria från slaveriet och vi har upptäckt friheten i att vara Guds barn. Gud som har fött dig på nytt. Gud har bestämt att han ska vara din far. När Jesus gick här på jorden så refererar han alltid när han samtalar med Gud som att det var hans far. Guds far. Jag tror ibland så måste du och jag komma bort från tanken på Gud som en figur som bara är mot dig och inte kan göra någonting för dig. Tänk dig och försök tänka Gud som en pappa som vill ditt bästa. Du tillhör honom med allt vad det innebär. Än en gång, inte ett känslomässigt beslut utan ett himmelskt beslut. Men hur blir du av med ditt finska medborgarskap? Du ska nog vara en riktig rövare då, tror jag. Än tvärtom någon som lyckas bli av med det. Du har ju vissa förmåner att som finsk medborgare. Dessa år har man ju lärt sig till exempel att det är svårt att resa ut i världen. Men så står det alltid i de här nya dokumenten, man blir nästan lika deppad varenda gång de kommer, att ja, de förlänger de här restriktionerna, du får ännu inte resa. Men så står det alltid i sista raden så här: som finländsk medborgare har du alltid rätt att komma hem. Säg en sak till dig: som himmelsk medborgare har du alltid rätt att komma hem. När du har Gud som far så tillhör du inte bara den här världen. Du är inte bara finländsk medborgare, du är himmelsk medborgare. Oavsett om jag vaknar en morgon och inte känner mig alls finne, så tar jag upp mitt körkort och mitt pass och står det, jag är ännu finsk medborgare. Det är väldigt svårt att bli av med det finska medborgarskapet här märkt. Jag menar det, min mamma fick det här om året, så hon är också svensk och finsk medborgare. Jag menar, det är svårt att bli av med dem, man får bara flera av dem tydligen. Och vi måste, tror jag, någon gång tänka vårt kristna liv också att vi är himmelska medborgare. Men Gud vill inte, stå så i Hesekiel 18 där i början, Gud vill inte en enda människas undergång, utan han vill att alla människor omvänder sig och kommer till tro på honom. Ibland lever vi med en sån uppfattning att Gud vill nu, han står ner och verkar lite semisur, och att väldigt få ska komma till himlen. Ja, men varför dog han? För lotta ut 12 platser i himlen, eller 144 000 som vissa lär ut. Jesus dog för alla människor. Kallelsen har gått ut till alla människor. Och Gud vill att så många som möjligt ska vara med på den himmelska festen. Du är inte bara finne, du kan ändå tillhöra något annat land också. Men du är inte bara den nationalitet som står på ditt pass. Du som har tagit emot Jesus, du är också en himmelsk medborgare. För du tillhör Guds egen familj. För det femte och det sista så är vi också en helgelse. Det är ju alltid ett lite roligt ord att tala om i dessa tider. Helgelse. Ja, men det är roligt att tänka att man är lite barnaskap och lite rättfärdig och på nytt. För det känns trevligt. Så kommer man till helgelse och det känns som att gå in från medvind att hoppa in en sirapstunna. Det känns väldigt jobbigt direkt helgelsen kommer emot oss. Den känns jobbig och svår och på det sättet. Men för min del, när man ändå var kristen några år, så tänker jag att helgelsen mer och mer, det är en fantastisk sak. En gåva från Gud själv. Jag tänker helgelsen som så att när man får på fester av det finare slaget, till exempel anonyma bröllop i sommar. Så det är inte så att när jag får på bröllopet så tar jag fram den mest smutsiga tepajtan och en halv pyjamasdräkt och så hoppar jag dit. Och då får man på bröllop så sätter man på sig den finaste kostymen, kavajen, fracken hänger sig i slipsen nästan samtidigt. Och skorna ska tydligen blänka. Och så får man dit. Och så kommer man dit och ser man alla mina vänner av det manliga slaget. De har också kavaj och kostym på sig hela bunten. Och vissa som aldrig annars har det. Men på den stunden när den här festen av det speciella tillslaget så vill alla klä upp sig. Varför det? Jo, för du vill hedra den man firar. Du vill ge ära och hedra den man firar. Och jag tänker helgelsen också när vi kommer till Gud. Och då talar inte vi om något yttre. Det yttre kan vi alla fejka till och se heliga ut. Men helgelsen handlar inte om det yttre. Helgelsen handlar om vad Gud gör i våra hjärtan. Varför händer det saker med oss när vi kommer inför Gud? Jo, för att Guds ande börjar göra saker i oss. Sen händer det alltid konstiga saker. Jag läste en ganska skarp dialog här i veckan. Hade mycket att läsa när man låg där och tyckte synd om sig själv. Han sa att har ingenting hänt med en människa som sade sig möta Gud så mötte hon eller han troligen inte Gud. Så en jobbig mening, men det var inte jag som sa den, så det var inte varit på mig. Men någonstans tror jag ändå det är så när vi kommer till Gud så behöver det hända någonting i oss. Kanske någon av er inte längre känner behov av att festa eller svära. Andra upplever att girigheten byts ut mot en generositet. Andra, och jag känner igen mig själv, som hyste hat mot andra människor för att plötsligt känna en längtan efter att få älska dessa istället. Den egocentriska narcissisten börjar plötsligt bry sig om andra människor. Vad har hänt? Jo, anden har börjat någonting i oss, i vad vi kallar just helgelse. Ett ord som inte jättemånga tycker om. För man upplever att det är ett ord som är fullt av krav och sätter begränsningar i hur vi vill leva. Och det är ändå lite paradoxalt. För vad det egentligen helgelsen gör med oss är att ge oss frihet att leva det bästa av livet. Vad är då helgelse? Hur vet jag att jag ska helga mig? Nå, jag tycker att Romarbrevet sammanfattar det ganska bra när den säger att allting som inte sker i tro är synd. Men sen ska vi inte sätta så mycket press just på det sättet. Och jag tänker ändå helgelsen, det är någonting som den heliga ande gör i oss. Jag minns själv när jag blev kristen. Så någonting av det första som hände med mig själv var att synden mitt allt blev aktuell. Jag visste inte ens vad synd var innan jag blev kristen. Men så då var det kristen typ en par timmar så upptäckte att vissa saker som jag höll på med tidigare det kanske inte var det bästa man kunde göra som kristen. Eller jag ska säga så här, jag ville inte göra det. Sen fortsätter man att göra det, man fortsätter falla, man fortsätter snava, man kämpar sig framåt i livet. Och alla av oss känner oss som Salomon som säger, det finns inte en enda människa som inte syndar. Men någonting i oss, när vi lever med Gud, så vill alltid motarbeta synden i någon form. För när man blir född på nytt så börjar den heliga ande arbeta inom en. Och bit efter bit plockades bort från mitt liv. Hatet jag hade upplevt mot mobbare blev en livslång iver att se dessa människor räddade och att det skulle gå bra för dem. Hatet mot en själv byttes ut mot ett självförtroende att Gud är med en och att till och med jag kan göra en skillnad för Gud i denna förfallna värld. Lustan som jag hade kämpat med i många år byttes ut mot en längtan att försöka uppmuntra istället min omgivning. Ingenting jag planerade att det ska jag börja göra, utan enda som hände var att anden började arbeta på min insida och dessa saker automatiskt pyrde fram. Helgelsen är ett verk av Gud, snarare än någonting som du gör för Gud. Så du istället bara behöver göra, söka dig närmare honom. Säg Jesus, här är jag med allt skrot jag har. Du kan läsa Romarbrevet 7 och Paulus har en lång utläggning där han säger att jag inte vill, det gör jag. Och till han sätter jag med det jag hatar, så det gör han. Och vem ska rädda detta vrak, säger han till sist i en egen andas översättning. Jo, Jesus Kristus och hans nåd. Så går han in i det fantastiska kapitel 8 som ni kan läsa själv senare. Det är det som är så fint med Jesus och med hans helige ande. Att allt som Paulus säger i den här versen, allt kommer från Gud. Kallelsen, på nyttfödelsen, rättfärdigheten, barnaskapet och helgelsen. Gåvor som Gud vill ge dig, inte för att du ska få ett fruktansvärt liv, utan för att du ska få ett fruktbärande liv. Klart att det inte är lätt. Jag menar, det kan ändå att livet är svårt, men jag menar, det är ändå svårt. Men jag hellre ett svårt liv med Jesus än ett, som jag ska annars ha ett svårt liv utan Jesus. Jag vill avsluta än en gång med orden. Gud vill inte ge dig ett fruktansvärt liv. Han vill ge dig ett fruktbärande liv. Det kan ha sina plågor och utmaningar ibland, men Jesus är med oss. Och jag ska aldrig byta ut det livet jag har med den helige ande mot någonting annat. Paulus säger till sist, vi ska just börja fira nattvarden tillsammans. Och de som ska vara med och ska förberedas kan ju småningom börja göra det. Paulus beskriver att Jesus har blivit vår vishet, vår rättfärdighet, vår helgelse och återlösning. Hebreerbrevet summerar det bra då det säger: sök frid med alla människor, men också helgelse. För utan helgelse kan ingen se Gud. Idag skulle jag be att du får möta Gud. Enda vi behöver göra är att vi ska komma till honom och ta emot. Han överöser sina barn med goda gåvor. Han vill ditt bästa. Han vill mycket mer, tror jag, än du hittills har fått erfara och uppleva. Kanske du idag behöver möta Gud. Första gången, andra gången, x gång. Spelar ingen roll. Vi behöver alla möta Gud varenda dag, tror jag. Ska vi be till Gud? Tack himmelske fader, att du är den som kallar oss. Du är den som söker efter oss. Du är den som vill förvandla våra liv, Herre. Du bevisar din kärlek för oss genom att du själv mant gick upp på korset, lät dig torteras, fastspikas, att du skulle betala det priset som vi själva aldrig kunde.